Hur tror du Lasse Berghagen hade varit som partiledare för Sverigedemokraterna?
Hade han nappat på det erbjudandet? Jag såg i rubriken att de tänkte att han hade kunnat vara ett bra namn.
Det vet jag inte om de hade gjort. Det här är ju Mattias Karlsson som har berättat i Svenska Dagbladets podd De fyras gäng, en ny serie, att innan då de hade valt Jimmy, där var det över 20 år sedan, så hade de Lasse Berghagen som ett av de drömnamn de kunde tänka sig.
Han, alltså vilken varm person, vilken person det är lätt att tycka om. Alltså det, de dragen finns ju där, men... Alltså jag vet inte, hade Lasse Berghagen varit intresserad av politik på det sättet?
Nej, det kanske inte hade varit. Och de var ju rädda för att han kanske var lite för snäll också. Hej och välkomna till Talkshow P1 med Catherine Zimmerman och David Mer. Jag vet inte om det var snäll just ordet som de använde. De var på jakt efter folk som bröt åsiktskorridoren då. Ett annat namn som dök upp, Herman Lindqvist.
Mm-hmm.
Han var stridbar i debatten, sa de.
Ja, jag förknippar honom med att vara en mycket kunnig person om monarkier och historia.
Ingen av de här männen var ju tillfrågade, ska sägas, utan det var ju bara namn som kastades runt på den tiden. Sista dagen idag på G7-mötet i Schweiz.
Mm.
Man har bland annat diskuterat stödet till Ukraina och en hel del tid har lagts på hur man ska reglera AI.
Mm.
Men det är ju några ledare där som har det riktigt tufft just nu på hemmaplan.
Flera stycken.
Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, hans framtid hänger på en skör tråd. Det är ett val där imorgon som ska avgöra det. Tysklands förbundskansler Merz är pressad med svag ekonomi. Macron är hemma på hemmaplan under sitt sista år vid makten. Och så då Trump, som är ju ansatt från alla möjliga håll. Är det skönt, tror du, att träffas då?
Du menar om det är så att Macron glider ner bredvid Keir Starmer och säger, hur fan är det egentligen?
Ja, men typ. Alltså, ingen annan kan ju förstå dem så som de kan förstå varandra.
Ulf Kristersson pratade ju om det när han var här hos oss förra veckan. Hur man på ett sätt är ensam när man har den där positionen. Det hade ju varit fint om de kunde prata förtroligt med varandra och öppna upp. Av någon anledning så tänker jag att det kanske inte blir så, för att det är en balansgång mellan att vara ärlig med det som känns jobbigt och att man inte vill framstå som svag i sitt ledarskap. Och jag vet inte om man i ett sånt där rum ändå törs det.
Nej, våga visa...
Den sårbarheten.
Jag får upp någon sån bild av liksom en manlig krisgrupp.
Ja, där de kan göra sådana här fallövningar som man gjorde på 70-talet.
Lite mjuk
Trump står i mitten, de andra står runt och sen får han bara prova att falla bakåt och se om de fångar honom.
Exakt så, man kan ha en talking stick, bara den som håller den får prata. Ingen får avbryta, det är viktigt att man pratar till punkt.
Ja, sen vet inte jag när Trump tar ton om de andra kommer att hålla sig till de reglerna. Men för jag tror att när han vill prata så får han prata.
Så är det ju. Det går ju bättre för kvinnorna där. Meloni, Italiens premiärminister, och Takeuchi, Japan. Tror de kommer med i inspel?
I de här gruppövningarna, när de ska bygga relationer och tillit. Jag tror att de leder övningarna.
Mycket av snacket inför de här G7-mötet har ju handlat om hur man ska få Trump att inte lämna i förtid.
Hade inte Macron någon avancerad plan om att bjuda på en fin middag i spegelsalen i Versailles?
Jag vet inte om det var i Versailles, men han kanske hade en viktig, eller någon plan, för att han stannade ju kvar.
Ja, men för att det är väl så att Trump har gillat när han har varit i England att få vara i slottsmiljö. Även i Nederländerna har han fått vara i slottsmiljö. Och då tänkte man den här blingiga spegelsalen, det är ju så mycket guld där också.
Ja, det är otroligt.
Att det hade kunnat tilltala Trump.
Det
var snack om det inför i alla fall.
Okay, ja, jag tror att mötet var i Schweiz. Men jag såg att Merz gav honom en tysk landslagströja, nummer 47 på.
För att han är den 47:e presidenten.
Ja, det antar jag att det var.
Ja, det var
men han var ju märkbart oimponerad av den.
Men fotboll är väl inte hans sport primärt?
Nej.
Han gillar ju MMA-fighter och typ basket.
Men det är väl också att han älskar ju inte tyg. Han älskar ju saker som glimrar.
Ja, men sen så var det som att det sjönk in. Jag såg bilderna och först såg han ju ganska blank ut.
Ja.
Och sen kom han ändå på att om det var inför kamerorna så log han ju i alla fall. Vinkade tillbaka Mertz och så blev det en sån fototillfälle.
Han ska hålla en pressträff senare idag som jag tror Studio 1 kommer prata mer om.
Jag trodde du skulle säga att han kommer ha på sig tröjan då.
Det tror jag inte. Jag har aldrig sett honom i en sporttröja. Du i följetongen Liberalernas bottenrekord fortsätter.
Ja, precis. Lite beroende på vilken stor morgontidning man läser.
Ja, just det. Om man läste DN idag så var det i DN Ipsos senaste opinionsundersökning. 1% fick de.
Mm, det är uselt.
Ja, det är ju väldigt tufft.
Men då tror jag att Liberalerna bara kastade sig över Svenska Dagbladet.
Ja.
För där var ju rubriken typ Liberalerna kan klara sig kvar i riksdagen. För de har någon särskild modell som de analyserar saker och ting utifrån. Okay. Och enligt den modellen som då delvis tittar tillbaka. Det är inte första gången ett litet parti ligger mycket, mycket risigt till inför
ett val. Så här
risigt
till?
Nej, inte så här risigt till kanske. Men ligger ändå dåligt till och sen sker en upphämtning på sluttampen. Ja, och sen så var det andra. Jag kan inte bryta ner den här analysmodellen. Funkar så ställ inga frågor på det. Men där var det i alla fall 50-50 att Liberalerna skulle kunna ta sig in i riksdagen.
Ja, det är ju mer än om man läser det igen.
Ja.
Där känner man ju liksom, är det i uppläge?
Ja, Kristiansson moderaten i Staffanstorp var ju ute i samband med, det var väl den här stora SCB-undersökningen, och var bara så här, dags att vaska Liberalerna nu. Inga stödröster till Liberalerna.
Okej, så det var inte vaska Moamsson, utan det är vaska hela partiet.
Inte hålla på och ge dem stödröster för att det skulle kunna vara bortkastade röster. Sen fick han ju såklart mothugg, inte minst av liberaler.
Men vad finns det för krisåtgärder att göra nu?
Alltså de får väl bara köra på och sen får de väl bara hoppas. Det är ju ändå så att det är ett tag kvar. Och det kan ju hända grejer i slutspurten. Jag pratade ju om KD, valet 2018. Då låg de på 2,9 på våren. Hämtade hem det och tog sig in i riksdagen. Mm. Så att det är klart att det ser mycket, mycket, mycket mörkt ut. Men jag hade liksom inte satsat alla mina pengar på att de åker ut.
Okay. Det positiva kan man väl säga är att om de kommer över 4%-gränsen så gör de ju har en otrolig valsuccé.
Ja, ja. Och då kommer ju Simona Mohamsson kunna gå runt och göra segertecknet.
Hon kommer bli adlad
hela hösten.
Det är ju ingen jättesiffra 4% i riksdagen, men att ens vara kvar i det här läget får ju ses som en vinst.
Det är som när man är på botten. The only way is up.
Jag tycker i alla fall det måste vara otroligt tufft att driva valkampanj nu. Mm. Alltså inte bara för Momsson utan för alla ute i landet. Och liksom, kom igen, nu kör vi. Håll andan, håll upp god.
Ja, men det de gör idag är att de delar den här Svenska Dagbladet-artikeln till alla. Så säger de, hörni, strunta i DN idag.
Ja. Idag har vi alla Svenska Dagbladet-läsare. Mm. Bara en sista grej. Jag hörde Vetenskapsradion prata om flytvästar i morse och kände mig väldigt träffad.
Ja. Jag vet att de kan bli gamla och att man måste hålla på och ha koll på dem och kolla att de fortfarande är bra och sånt.
Det var massa information som träffade mig. Dels det här att kiloangivelsen i en flytväst, det är tydligen helt ointressant.
Det tyckte jag i och för sig var lite bra.
Det gav ju
frihet ibland när man kan vara lite så här, okej, vi har inte en till flytväst här i 50-70 kilo. Hur ska vi göra då? Men
tänk på alla de här gånger man har ställt den jobbiga frågan, förlåt, hur mycket väger du?
Jag vet inte, jag har inte gjort det. Utan där får man själv skatta.
Är du en bra simmare? Ska du ha en bra flytvästen? Är du trygg med och kan du kråla över om vi faller i? Ja. Allt det har varit i onödan.
Jag har inte varit så bekymrad över den aspekten. Utan jag är mer så att de tydligen kan bli ett sänke om de är för gamla.
Ja,
Hade jag ingen aning om.
Det var ju en hemsk del också av den här nyheten. Att om de här luftbubblorna i dem, istället för att hålla luft, så suger de åt sig vatten. Och så bara blub, 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 blub.
Jag fattade inte hur man ska kolla om de är bra eller inte. Framgick det?
Det får jag nog lyssna igen för att kunna återkomma kring.
Får du känna hur det är när de här typerna av följdfrågor kommer i eten?
Jag känner i alla fall en liten lättnad eller kanske en liten förväntan inför att kunna gå igenom den där lådan med alla de solblekta flytvästarna från, alltså, jag skulle gissa sent 70-tal som ligger hemma hos oss.
Du menar att det känns tillfredsställande att städa ur?
Ja.
Mm?
Nu är det över.
Så funkar du. Mina kommer att hamna ner i ett garage.
Den inofficiella återvinningsstationen. På
precis,
hela.
Där grejerna sedan aldrig flyttas vidare till den faktiska återvinningsstationen.
Där de går och blir en liten landfill.
Något sånt.
Du, det råder ju fortsatt kvittningskaos i riksdagen.
Vi förstod ju det på Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas representant i vår serie, eftersom han inte var i studion.
Verkligen.
För att det var omröstning i måndags.
Han vågade sig inte hit för han hade 40 minuter på sig att ta sig från radiohuset till riksdagshuset.
Och hade missat en omröstning för att han hade fastnat i en bilkö tidigare.
Och bor man i Stockholm och kan den avståndet så förstår man att 40 minuter är ganska lång tid för det.
Men
det
kan gå snabbare.
Det kan man. Men det är ju en speciell tid. Förslag läggs på is. Ledamöter rusar anfodda till voteringarna. Och eftersom det är så jämnt så spelar ju omröstningarna en enorm roll.
Mm.
Man blir sugen på nästan att vara där.
Ja.
Det är ändå sjukt att det är så skört att ett inställt tåg, ett ostron som någon trycker i sig kvällen innan, blir magsjuk, missar voteringen.
Den här enorma ostronkonsumtionen bland riksdagsledamöter, de måste dra ner på den.
Det finns avtider när ostronen är extra billiga.
Okej, okay. Extra farliga då.
Extra farliga, framförallt nu. Och så plötsligt förändras svensk politisk framtid för alltid. En som har följt dramat på plats är Max V. Karlsson, politikreporter på Expressen. Hej!
Hej, hallå.
Hej.
Glad onsdag.
Glad onsdag. Du var i riksdagen idag, eller hur?
Ja, det stämmer. Nästan varenda dag är vi där. Och idag var det sommaravslutning plus då massor av voteringar och debatter som har dragit över tid. Ledamöterna, förutom att de allihopa måste vara på plats, har det varit debatter till 23 på kvällen, både måndag och tisdag, för att man ska hinna med allt innan Almedalsveckan.
Och efter 23 då så sker voteringen, så alla måste ha kvar till 23?
Nej, man tar voteringen efter, men debatten sker så länge.
Men du, de här sommarfesterna, brukar det alltid vara så här fullt eller var det unikt fullt i år för att alla är där?
Det är mer fullt för att regeringen vill passa på att få igenom så mycket politik som möjligt. Så det är alltså regeringen som egentligen har begärt fler voteringar och därmed måste fler förslag också debatteras. Om man är taskig så säger man att det är för att de kanske tror att de förlorar valet, men annars är det ju för att de helt enkelt vill rösta igenom så mycket som möjligt när de har en solklar majoritet. Men vilket de inte har längre då.
Men du, det har ju gått några veckor sedan det här kvittningssystemet brakade samman. Hur skulle du beskriva den här tiden i riksdagen sedan dess?
Jag skulle faktiskt säga att den är mer livfylld. Det är så att alla ledamöter är på plats och kvittningssystemet som har varit på plats nu under den här mandatperioden har inneburit att 12% av alla ledamöter har varit utkvittade alltid. När det här systemet sprängdes i bitar efter det här uppmärksammade SD-fusket när de hade en ledamot på plats eller två ledamöter på plats som egentligen inte skulle vara där, då är det alltså plötsligt massor av ledamöter som är här för första gången. Det var en som hade glömt sitt passerkort och undrade så, ja just det var så här man går och det är den här rulltrappan man tar. Men sen är det många som pratar och det är en god och glad stämning. Så att jag skulle säga att riksdagen har livat upp under de här veckorna.
Men vad då menar du att det finns riksdagsledamöter som aldrig är på plats och röstar? Som alltid är utkvittade?
Ja. Så var det med det systemet som fanns som man kom överens om efter eller när den här mandatperioden började egentligen. Då var det 12% som var utkvittade.
Men det är ju, fyra år av en mandatperiod.
Ja, precis.
Men aldrig varit på jobbet.
De här ledamöterna gör ju annat, som till exempel deltar på gruppmöten, eventuellt något utskottsmöte. Men många har också bara varit i sina hemkommuner och jobbat där som riksdagsledamöter istället. Det har inte varit så. Det är ju egentligen inte så att man inte har någon närvaroplikt utöver de här voteringarna. Om man inte sitter i något utskott och skippar något gruppmöte, då behöver man bara vara där en gång i veckan då.
Förra veckan uppstod ju en situation med tåg som blev försenat. Vad var det som hände då?
Det var väldigt spännande faktiskt. Det var så att vi fick reda på att det var ett gäng ledamöter som var försenade till voteringen. Det var tågstrul mellan Göteborg och Stockholm, som det så ofta är. Och då var det två från Tidösidan och två från oppositionen som var på det här tåget. Och det var väldigt jämnt i flera voteringar redan innan, så de här ledamöterna skyndade sig och egentligen stressade, raceade mot varandra för att hinna först. Om det var så att någon av dem från den rödgröna sidan kom före, då hade de haft majoritet och kunnat rösta ner en rad uppmärksammade och rätt prestigefyllda förslag som regeringen hade lagt fram.
De hade ju också kunnat köra en informell utkvittning och bara chilla där på tåget, de
verkligen.
Här fyra.
De hade kunnat stanna på en bar vid centralstationen och ta en öl istället om de ville, men det här var viktigt, så de sprang in och försökte liksom gå före varandra i rulltrappan, springer upp med andan i halsen och bara lägger av sig alla sina grejer i kammarfoajén utanför riksdagssalen, inte ens i garderoben, de hänger inte in sina grejer. Och sen var det väl tur att ingen behövde gå på toa eller att de åtminstone kunde hålla sig, men så skyndade de in på den här omröstningen då för att bibehålla styrkeförhållandena i voteringen.
Och vem var det som hann först i slutändan? Var det helt
de kom faktiskt samtidigt, även om det var som det kan bli i såna här race när det blir väldigt tajt mot slutet, att en stund var det en vänsterpartist som var först, sen var det en moderat, men de gick in i princip samtidigt allihop.
Det är målfoto, låter det som.
Ja, faktiskt. Jag skulle säga att det var hundradels skillnader.
Vad skulle du säga, är den allmänna känslan just nu hos ledamöterna kring hela den här situationen?
Det är många som är spända just för att man inte vet vilka förslag som kan komma att röstas ner. Det finns ju dels de här vildarna som behöver rösta mer regeringen för att de ska vinna eftersom man saknar formell majoritet på Tidösidan nu. Sen finns det också samvetsgranna liberaler som tycker att det är jobbigt att rösta för vissa av de här förslagen, som fängelse för 13 år till exempel, som regeringen backade om. Det gör att allting är uppe i luften. Så inför voteringarna nu så kan man se att ledamöterna liksom sitter och väntar som med ett lottoresultat nästan. Att man ser hur det faller ut och så säger folk så här, åhå, eller åh nej.
Vadå, man hör de här ljuden i riksdagen?
Ja, både i kammaren och utanför. Där sitter partiernas personal, pressisar och politiskt sakkunniga och andra, och sitter och följer det här som att det vore en otroligt mycket nördigare fotbollsmatch.
Men det måste ju vara mycket roligare på ett sätt, både för er politiska journalister men också för riksdagsledamöterna.
Definitivt. Jag tycker att det är roligare. Dels för att jag får ju ett sätt att motivera att jag kan följa i detalj varenda votering. Innan var de här givna, innan var resultatet alltid givet. Då räckte det med att kolla protokollet på morgonen, vilka förslag det var som skulle röstas om. Men det här är spännande och det är kul, och ledamöterna tycker faktiskt det också. Sen ska man säga att det är ju såklart jobbigt för till exempel justitieminister Gunnar Strömmer, som har investerat extremt mycket politiskt kapital i vissa av de här reformerna, och man har jobbat väldigt hårt med dem och ibland till och med stressat fram någonting för att hinna att det ska röstas i de här sommarvoteringarna då. Då är det ju såklart tråkigt om det står och faller med enskilda ledamöters egentligen dagskänsla. Men det är extremt kul att följa, och det är bubblar i riksdagen.
Men har du märkt av några typ nya vänskaper? Har du så här riksdagsledamöter som aldrig varit på jobbet tidigare eller typ aldrig träffat kollegor förut? Har det uppstått liksom kemi däremellan?
Ja, det skulle jag säga. Det märks faktiskt i riksdagsfiket att de som sitter nära varandra kan gå ner och köpa en så kallad talmansrunda i riksdagscaféet. Så det är när man köper tre småkakor, känt efter talmannens försök med regeringsbildningen 2018 menar jag. Och då, så att man hör snacket mycket mer. Och
vadå, man har tre små kakor och sen, förlåt, man har tre små kakor.
Det kallas en talmansrunda.
Och så kommer man upp med tre små kakor som man ska dela med då någon riksdagsledamotskollega.
Ja, precis. Någon får en liten havrekaka, någon får en dammsugare och någon får en arackboll till exempel. Jag ska säga så här också att förut när kvittningen var på plats, då kunde en del resa hem tidigare. De ledamöterna som bor väldigt långt från riksdagen och andra delar av landet och sådär. Nu är ju alla kvar längre, så att de umgås inte, alltså, det är inte bara under den här voteringen, inte bara under de här korta stunderna när man trycker på grön, röd eller gul knapp som man umgås med, utan man är mer i riksdagshuset också. Ledamöterna spenderar mer tid i sitt klubbrum där de kan vila och ta det lugnt, och fler sover över fler nätter i sina övernattningslägenheter. Så då blir det mer naturligt att det också blir mer socialt samkväm mellan de här.
Avslutningsvis då, kommer det lösa sig?
Oj, oj, oj. Det får vi se. Det var ju på väg att Moderaterna och Socialdemokraterna skulle avtala om ett nytt kvittningsavtal. I största hemlighet så höll man på med det här, och sen så föll även det. Det imploderade för att man inte kunde komma överens om tekniska detaljer. Om du frågar Tidöpartierna, då är en sån här lösning väldigt långt borta. Jag tror att Socialdemokraterna är väldigt sugna på att få till det, eftersom de också just nu i alla fall lite tror att de vinner valet. Man vill ha det här löst, gärna redan i höst. Men just nu så verkar det som att ett nytt kvittningssystem är år bort. Och det tycker jag är härligt, för att då är det fler ledamöter där. Det är levande debatter, och det är faktiskt en bättre bevakning av de här frågorna också.
Får riksdagsledamöterna som bor i Norrbotten eller Skåne bara hacka i sig att de måste vara mycket, mycket mer i Stockholm?
Ja, faktiskt.
Slut med att jobba på distans. Max V. Karlsson, Expressen, stort tack för att du var med i talkshow.
Tack snälla.
Jag kommer ihåg någon intervju med Åkan Juholt där han pratade om hur han saknade den gamla tiden i riksdagen, när man bodde i just de här lägenheterna, man umgicks med varandra privat efter arbetstid, och att det hade någon typ av helande effekt kring de här åsiktsskillnader man har i jobbet, men att man ändå lärde känna personerna bakom de här åsikterna. Det Precis. Låter lite som att det här...
Man kan ju skillnad mellan sak och person, så att man kan ändå ha ett ganska kul häng på fritiden.
Ja. Du, 2 dagar kvar till midsommar.
Mm.
Känner du till?
Jag vet att det är midsommar på fredag. Mm. Jo, tack.
Jag hörde att det råder jordgubbsbrist. Aha. I P4.
Är det svenska jordgubbar då, eller?
Det gissar jag. Mm. Det är väl det som ryker först. Läste också en insändare i Göteborgs-Posten idag. Den handlar om jordgubbshyfs.
Aha.
Mattias som skrivit in, han är rejält upprörd över hur folk pillar på jordgubbarna i de här jordgubbstånden eller butiker, och liksom väljer att vraka lite, plocka bort det.
Jag vet, helt hämningslöst så kan ju människor stå och försöka maxa sin egna lilla jordgubbskartong.
Ja.
Plocka bort de som ser lite tråkiga ut och sen norpa från någon annan kartong.
Jag visste inte att du köpte jordgubbar i Göteborg.
Jag sa inte det, eller?
Är det inte det här handlar om? Ja, förlåt, jag trodde att det var du. Du gör inte det här.
Att jag skulle stå och omfördela jordgubbar. Såklart inte. Jag tycker det är helt ohyfsat.
Tycker du det verkligen?
Ja,
det är det så allvarligt?
Jag menar, du kan, om du ska köpa en och det ligger en rutten, peta den åt sidan. Men du kan ju inte hålla på och omfördela mellan askarna. Vet du, jag tycker det är girigt. Oskönt beteende.
Han menade ju då, Mattias, att han hävdar att han inte är äckelmagad, även om jag tycker att det här låter lite som att han är det. Han uppskattar att mellan 100-200 otvättade händer och fingrar på jordgubben när man är där en sen eftermiddag och köper dem.
Då måste han vara sist. Men man har ju aldrig hört någon som har blivit magsjuk av att de har ätit jordgubbar, så då är nog det inte så farligt.
Nej.
Då får man bara tänka bort vilka som har varit där och pillat.
Jag har ett jordgubbsson som jag brukar köpa på. Där är hon så otroligt... hon har den här metoden att hon tar en låda, sen har hon en tom låda, och så häller hon över den i den tomma lådan. Och sen mitt framför mina ögon ser hon plocka tillbaka varje jordgubb och titta på varje jordgubb, lägger in den. En är dålig, in med en ny, och sen har jag liksom okulärt besiktigat varenda jordgubbe i min låda.
Vilken toppenförsäljning, men hon måste ju tjäna mindre än alla andra jordgubbsförsäljare som ändå petar in några halvrutna eller ännu inte riktigt mogna jordgubbar. Så det låter som en dålig affärsidé, men mycket trevligt ur din
synvinkel. Men jag tror att den kanske väger upp just för att hon har sån hög kunduppskattning, att folk kommer tillbaka till henne för att det är så...
Och jordgubbarna där du handlar kanske kostar dubbelt så mycket jämfört med många andra ställen.
Det här är faktiskt ett vanligt klassiskt oklart ursprung var jordgubbarna kommer från stället.
Nog.
Du, sommaren närmar sig med stormsteg, ledigheten kommer. Jag börjar känna ett sug efter att sammanställa en läslista.
Ja, tack. Mm. Jag behöver en sån. Mm.
Läser du mer eller mindre på ledigheten?
Jag läser mer.
Ja, men då kanske det är dags.
Mm.
Jag bjuder in 2 gäster för att hjälpa oss med detta. Kristoffer Leandor,
hej.
Välkommen, författare, översättare. Och Nanna Olofsson, Olsson Hallberg.
Eller Olas dotter.
Ja.
Förlåt.
Det går bra vilket som.
Jag är så dyslektisk.
Jag med!
Förlåt, författare och programledare för Peter Klubben. Vad kul att ni är här. Kristoffer, bara min fördom med dig, det är ju att du inte riktigt påverkas av årstid med din läsning. Du läser enormt mycket oavsett årstid. Stämmer detta?
Ja, det är stor skillnad på att läsa på sommaren ändå, tycker jag. För att jag brukar vika sommaren till lustläsning, sånt som inte ska användas till något.
Okay.
Som ska inte skrivas om, det ska inte in i något projekt, utan det ska bara vara...
Använder du inte sen ändå? Råkar inte bli så att ändå slinker in där en artikel?
Men det är en helt annan sak. Då är det liksom organiskt. Då är det på riktigt. Det är inte en del av något projekt. På sommaren läser inte jag med duktighetshalvan alls.
Du då, Nanna, hur läser du på sommaren?
Nej, men jag känner igen det du berättar, att det är mer lust. Mm. Men att jag ofta kanske använder det sen ändå på något sätt.
För att du ändå vill få utväxling på nedlagd tid, eller
nej,
att associationsbanorna bara
ja.
Binder ihop det?
Ja. Och man ska prata så mycket hela tiden. Man ska prata hela tiden.
På sommaren?
Precis som ni. Nej, på jobbet.
På jobbet, ja.
Man pratar i radio. Det är så mycket som man ska säga. Får man ju börja ta upp saker man har läst.
Men det är också när man slappnar av som man blir mottaglig på ett annat sätt. Och man... synapserna börjar jobba igen och man får idéer helt plötsligt och det kommer ord i huvudet. Jag menar, en stor del av den poesi jag fortfarande skriver jag på sommaren. Mm. I regel i horisontal läge.
Ja, okej, okay, du ligger ner där.
Absolut.
Är det en solstol då? Eller?
Nej, en hängmatta. Klassisk hängmatta. Min familj har till och med gjort en liten skylt där det står poet working, work in progress.
Och har du penna och papper? Då?
Ja, bara penna på.
Ja, inte någon mobil.
Nej.
Och vad är lustläsning då? Är det, kan det vara en Läckberg? Kan det vara någonting, liksom, någonting man blir förvånad över?
Ja, deckare kan... Absolut. Absolut deckare.
Vad läser du för deckare?
Du undviker Läckberg.
Alltså, måste vi prata om sånt jag undviker?
Nej, det behöver,
vi kan väl prata om sånt jag tokgillar irländska deckare.
Okay.
Det finns en som heter Tana French som jag tycker otroligt mycket om.
Vi ska i alla fall prata om det som jag har bett er ta med. Det är tre tips, en kort bok, en lång bok och så en klassiker som ni alltid velat läsa men som ni inte tagit er an än. Nanna, du kan väl börja. Du har med dig en relativt kort bok. Eller en kort bok?
Nej, jag ber mig två väldigt, väldigt långa böcker.
Okay.
Ja. Förlåt för det.
Det är okej. Okay. Vi börjar med en kortare. Den kortare.
Den kortare är då Odysseen. Va?
Följdfrågan blir ju vad den långa är då, men vi tar det sen.
Ja, vi tar det sen. Ja. Nej, men det var så kul att läsa den. Jag läste den nyligen för att jag är just nu besatt av bronsåldern. Och det var en sån ride. Alltså, vem vill inte vara på drift i Medelhavet i 10 års tid? Du vill?
Jag vill inte.
10 dagar.
Hellre 10 år. Ja.
De här 10 åren, är det så lång tid det tar att läsa den eller det är så lång tid boken utspelar sig?
Det är väl så lång tid det tar att spela sig, va? Mm. Han är 10 år krigare i Troja och sen 10 år sedan på drift bara.
Mm. Men har det kommit en ny översättning?
Ja, det har kommit en ny översättning från Natur och kultur.
Ah.
Och dessutom så kommer det ju en film, filmatiseringen. Och då vill man ju ha läst boken först, va? Den kommer, Christopher Nolan kommer i juli, mitten av juli någon gång.
Mm.
Och det som slog mig, alltså det finns ju jättemycket saker att säga om den här boken. Men det som slog mig, som jag tyckte var chockande, var hudvården. Alltså det är otroligt mycket hudvård i den här boken. Och det var liksom någonting som jag även tänkte på när jag läste Gilgamesh på sätt. Mm. Alltså även där är det ju liksom, det är ju världens absolut äldsta bok. Den är 1000 år äldre än Odysseen. Och båda har liksom väldigt, väldigt rigorösa beskrivningar av hårvård, hudvård och liksom det är liksom innan krig, innan en nytt utmaning, ett nytt äventyr, innan en ny liksom förvandling. Det är liksom för att markera olika liksom avsatser i boken eller vändningar.
Och, men kör de peeling med sanden eller vad gör de till exempel?
Till exempel så det är mycket oljor, men det är också Penelope då, Odysseus fru som har suttit och väntat på honom jättelänge och liksom motat alla som bara är och liksom äter Odysseus ur huset. Hon ska liksom gå ner och visa sig för dem för första gången och då är hon så, alla är så, åh du är så snygg typ, du är så vacker, hon bara nej jag är så ful, och då kommer liksom slavinnan som är lite så här som hennes glam squad-chef typ. Hon kommer in och säger så här: hörru du måste smörja kinderna med salva annars får du inte gå ner. Och då är hon så, åh, jag är väl så ful men jag gör väl det där, typ. Och så kommer hon ner och ser alla så här, oh, vilken pudding, typ. Och samma är ju liksom i då Gilgamesh eposet, att det är en jätteviktig del. Det handlar ju då om kungen av Uruk. Som är...
Det här är din andra bok vi är inne på nu?
Nej, det är fortfarande inne på första.
Jag måste nästan få in Kristoffer på den korta boken.
Okay, jag vill bara säga kort grej då om Hudward. Att det slår mig då när vi är så rädda för den unga generationen. Att de håller på så mycket och låga åldrar med Hudward. Kanske är det bara väldigt, väldigt ursprungligt. Och kanske är det också mer också rimligt då att Dramaten har gjort den här webbapplikationen. Där man ska kunna söka sitt smink och hudvård. Att det är ju bara... Den första skönlitterära verken vi har handlar i princip bara om en hudvårdsrutin.
Ja, fast det på andra sätt är ju inte Odysseen så här super, super förebildlig.
Ja, han har ju ett sätt att hämnas som är obehagligt.
Ja,
Kristoffer, berätta du då, din korta bok.
Nej, men min korta bok är en mer... Jag ska bara smälta det här med Odysseen först. Det var så jävla bra.
Håller du med?
Ja, det är världens bästa sommarbok. Jag kommer bara med världens näst bästa sommarbok här. Det är också att den handlar om segling och hav och sådär. Det glittrar. Men min är också en klassisk sommarbok, fast den inte, ni vet inte om den. Ni kommer ihåg filmen Stand By Me. Den här sista veckan före... innan sommarlovet tar slut. Ni kommer ihåg den speciella stämningen. Det är också Stranger Things-stämningen. Om man tittar på klassiska barnböcker, klassiska sommarböcker, så är det stort sett 2/3 utspelas sista veckan innan sommarlovet tar slut. Och för att det finns, det är liksom max laddat med förväntningar. Alla har kommit hem igen och man går och har ingenting att göra. Alla är på plats och man vet att någonting kommer att ha förändrats. När skolan börjar. Någonting i maktbalansen kommer att ha förskjutits. Någon har kommit in i puberteten. Någonting har hänt. Så att det är liksom laddat och trist på samma gång. Och det är då liksom äventyret verkligen bam, slår till. Och det här är en tjejversion av Stand By Me kan man säga. Megan Abbott heter hon, amerikansk författare som började som deckarförfattare. Hon skrev liksom noir-deckare med en feministisk touch. Fruktansvärt bra författare. Och det här, den heter The End of Everything, och det på något sätt är den optimala sommarlovstiteln. Och den handlar om två tjejer, två bästa vänner som går och drar, och helt plötsligt så försvinner en av dem. Och mer tänker jag inte säga, men det är en riktig sträckläsare. Och hon skriver som en gudinna. Hon skriver så snyggt.
End of Everything med Megan Abbott.
Yes.
Ska vi ta din långa då?
Ja, den är väl jämlång kanske.
Det kan många sidor?
Jag vet inte, kanske 300 något.
Ja, ah, okej.
Okay. Ah. Men det är då Lea Hyppies bok Förutmjukelsen.
Mm. Nu smörar du bara för
att smörar bara. Men jag smörar bara, men jag är också väl, just nu är ju Albanien kanske, ja, senaste 100 åren har väl varit Europas intressantaste land. Och det fortsätter ju bara. Och då har vi ju en alban här, kan man säga det?
Nej, det är väl tre alban älskar i alla fall.
Men vi har en som ändå har bott i Albanien.
En som har gett oss alla våra tips för oss som har rest i Albanien.
Ja, fast det är min fru, hon är inte här. Men lite jag.
Leopi då, vilken är det för mjukelse?
Ja, precis. Och den har ju ganska nyligen då kommit på svenska. Hon är en albansk filosof. Och när jag var i Albanien så var det min följeslagare. Och det är liksom, ja, vad ska man säga? Det handlar ju då om hennes personliga släktkrönika, nästan kan man säga, och framförallt hennes farmor, som hon liksom gräver i arkiven för att hitta mer om, samtidigt som liksom det här landets oerhört intressanta historia bara vecklas ut och man får veta mer och mer om då Europas intressantaste land.
Kristoffer, du har ju träffat och intervjuat henne.
Ja, inte bara intervjuat, vi har käkat middag och allting, men alltså, Albanien är ett litet land om alla känner varandra. Jag var faktiskt på bokreleasen av, inte Förödmjukelse utan Fri, hennes första bok. Och den var alltså i gamla diktatorns, Enver Hoxhas gamla palats.
Nä.
Och det var liksom som en slags exorcism av allt ont och diktaturen, att ha just Fri bokrelease där. Det var en fantastisk händelse. Men du är kvar, du håller benhårt i Medelhavet.
Ja.
Men jag vill bara kasta in, om du inte har läst Peter Kadhammars bok om Albanien.
Ja,
för den tyckte jag också var fascinerande.
Vi som var så lyckliga.
Ja. Som var så lyckliga. Mm. Det ni sa.
Att förstå hur det är att leva i en totalitär stat.
Mm. Han liksom beskriver det kvarteret då, som ligger runt det här palatset och där alla som jobbade med myndighet typ bodde.
Mm. Stark Albanien-vurm här i rummet. Om vi tar in längre bok då, Kristoffer.
Ja, då ska vi längre bort än Albanien. Vi ska till Australien faktiskt. Det här är också en klassisk sommarskildring fast från Australien. Det handlar om en utflykt. Det är Utflykt i Hanging Rock av Joan Lindsay från 1967, som väl egentligen mest känd genom filmatiseringen, Peter Weirs filmatisering. Det handlar om en hel... min förra bok var det en tjej som försvann. Här är det liksom en halv skolklass och en lärarinna. De ska göra utflykt till det här stället, Hanging Rock, som faktiskt finns och som man räknar med var en kultplats på bland aboriginerna, urinvånarna. och som det finns teorier om att det har landat någon meteor och så vidare och så vidare. Så det är en känt magisk plats och där försvinner de här. Och den framförallt beskriver den här stämningen av sömnig lojhet när det är så här varmt så man inte riktigt orkar ta reda på vart de gick för en flera timmar senare när det är alldeles för sent och vad som händer sen i den här skolan där och hur det påverkar allas liv. Den är otroligt spännande, otroligt den har en stämning som man aldrig riktigt skakar av sig.
Hanging Rock sa du av?
Utflykt i Hanging Rock av Joan Lindsay.
Joan Lindsay. Hörrni, tiden är inifrån, men jag vill veta vilka klassiker ni inte läste. Ni får säga titlarna i alla fall.
Iliaden. Nanna.
Iliad. Du håller dig kvar geografiskt.
Det är bara en tidsfråga.
Ja, men okej. Okay. Men den här norska författarinnan Torbjørn Nedreås, som kommer den här fantastiska boken av Månsken växer ingenting. Hennes nya bok på svenska då från 1950 som heter Trollskärvan, som är den första delen i en självbiografiskt anknuten trilogi. Den tar jag med mig i sommar.
Spännande. Ni får komma tillbaka och berätta om hur er läsning var.
Ses helst.
Ja.
Tack för att ni kom, Kristoffer Lendor och Nanna Olofsdotter Hallberg. Tack.
Tack.
Det här är perfekt. Jag ska kasta mig raka vägen till biblioteket.
Ja, men du har ju ett jätteproblem den här sommaren.
Ja, eftersom biblioteket på radion har stängt för tillfället för att de ska flytta. Jag är där och ränner i tid och otid.
Du kan komma behöva gå till ett vanligt bibliotek.
Ja.
Jag vet vad jag ska läsa.
Nej.
Jag är väldigt sugen på att läsa Tone Schunnessons bok Ultravåld.
Ja.
Den har jag börjat smygläsa, det är inte sommaren, jag är inte ledig, men jag har börjat smygläsa den och det känns väldigt kittlande.
Man kan läsa parallellt med att man utför sitt arbete. Man behöver inte smygläsa, menar
jag. Okay. Jag tänkte att jag borde spara mig till sommaren så jag kan njuta helt, men det kanske jag inte behöver.
Nej, jag tror att du kan bara köra både och. Jag ska läsa Middlemarch, eftersom du undrar.
Ja, men precis.
På temat klassiker.
Vem var det som var här nyligen och pratade om den?
Den utsågs till om det var den bästa brittiska boken eller vi hörde det någonstans.
Ja, det var Jonas Åhlund som är från Dicklit och sa att jag rekommenderar den.
Kanske var så det var. För den har jag i hyllan hemma nu.
Ja, vad bra. Behöver inte gå till ett vanligt bibliotek.
Den är grön.
Grön? Jag tror den var
så röd. Det är det jag ska leta efter.
Ja, ja.
Eftersom mina böcker inte står i bokstavsordning.
De är färgkoordinerade.
Ja.
Va? Gud, vad förvånad jag blir. Jag tänkte att det var kaos.
I någon bemärkelse är det lite svårmanövrerat eller jag menar svåridentifierat eftersom man då måste komma ihåg vilken färg boken har.
Men det är snyggt.
Jag tyckte eller, att det varför? Såg lite renare ut. Jag tror att det anses supertöntigt. Men jag tyckte att det såg lite mer städat ut när jag färgkoordinerade. Och, det är ganska nyligen jag testat
det. Ja, det är nytt. Det var det jag undrade. Det här är precis, okej.
Okay. Jag fick ett ryck.
Ja. Du, vi snackade ju om fästingar här om veckan.
Mm.
Hur man skulle skydda sig. Det vi inte tog upp då, och det som kanske skrämmer mig mest med fästingar just nu, det är köttallergi.
Just det, fruktansvärt.
Det är även kallat alfa-gall-syndrom. Ett bett räcker för att man ska smittas. Vår nästa gäst är allergiprofessorn som själv drabbades av just ett sånt bett och plötsligt inte kunde äta kött längre. Hej, Jan Lötvall!
Hej!
Hej!
Tack för att du får vara med.
Professor i allergologi vid Göteborgs universitet. Du är också med oss från en studio i Göteborg.
Absolut.
Ändå en otrolig kombination.
Alltså, jag kommer ihåg, den här allergin, alfa-gall-allergin, upptäcktes och beskrevs ordentligt först 2009. Och jag kommer ihåg att jag själv var väldigt skeptisk. Man skulle bli allergisk mot kött genom att ha blivit biten av en fästing. Och det skapar då såna här allergiantikroppar, IgE-antikroppar och immunsvar. Jag tänkte att det där låter som science fiction. Jag har fått äta upp det, kan jag säga, och inse att det är utan tvekan verkligt. Och det är också väldigt många befall som är beskrivna numera, att man kan, som du sa, bli smittad, eller rättare sagt, det är inte en smitta, utan det är det att immunsvaret får för sig att det här sekretet som fästingar använder för när de biter oss, det är en främmande kropp. Och det påminner om den alfa-gallmolekylen som finns i kött och även i vissa andra mjölkprodukter och så vidare, även om det är lägre koncentrationer. Så det,
men det är karma, ja. Jan.
Ja, det är karma, kan man säga. Jag har nog haft de här besvären lite milt mycket längre än så, utan att riktigt koppla ihop det. Inte känt att det mått jättebra på kött under många års tid. Men nu, sista åren, har jag insett att det där är riktigt rejäl allergi.
Ja, hur gick det till då när du insåg att det här är allvarligt?
Ja, alltså, första gången jag fick en riktigt svår attack, det var våren 23. Och då fick jag plötsligt väldigt ont i magen, väldigt ont i bröstkorgen och visste inte vad det var. Jag trodde det var hjärtinfarkt eller någonting sånt där.
Och vad var det då?
Då sökte jag akut och var på akuten i 6 timmar och de gjorde alla möjliga undersökningar och hittade ingenting. Och jag kopplade inte ihop det till någonting då heller riktigt. Men jag vet att jag var lite så känslig mot kött och så. Nästan ett år senare så är jag i Malaga och går på restaurang. Antonio Banderas restaurang som serverar fantastiskt kött och åt väldigt lite.
Alltså den spanska skådespelaren Antonio Banderas?
Den spanska kändisen, ja precis. Han har flera restauranger tydligen i Malaga. Och det var väldigt gott och det var lite hästsvans till och med, som har mycket, mycket gelatin i sig. Och dagen efter jag var där så mådde jag inte bra alls och fick väldigt, väldigt ont i magen och kunde absolut inte äta dagen efter, och på kvällen så kräktes jag fontäner, kan jag säga. Och då trillade talgdanken ner, om man säger så, och sen var det några andra tillfällen när jag råkade använda bacon i matlagning och blev sjuk, och någon annan gång när jag råkade äta svenskt gelatinbaserat godis och fick ont i magen som attan. Så att det har hänt några gånger. Det tar ett tag att inse och förstå den här allergin och hur besvärlig
det
kan vara.
Ja, för det är det som verkar så knepigt med den, att det tar ett tag innan reaktionen kommer. Det kan vara 4 till 6 timmar innan man får en.
Ja, vad de skriver i artiklarna då, det är en professor som jag faktiskt känner som heter Tom Platz-Mills som upptäckte det här och beskrev det här väl 2009. Det är cirka 4 till 6 timmar, och det finns många fall där det kan vara så. Men han sa det från början. Jag kan inte skriva att det kan ta upp till 12 timmar, men det kan ta upp till 12 timmar. Så för min del så är det ofta 12 timmar minst faktiskt innan jag får symptom. Och det där har man inte riktigt förstått varför det, så att säga, fördröjs på det viset. Man tror att de här molekylerna, då, kolhydraterna som finns i köttet, binds in i våra fettkroppar som sprider energi i kroppen. Men vi vet inte riktigt, har inte riktigt förstått varför det tar så lång tid.
Men kan man ta ett test för att fastställa att man är allergisk mot kött? Eller måste man lägga det här pusslet som du gjorde för att se tendenserna liksom?
Ja, det finns ju test för detta. Man mäter en antikropp, en så kallad IgE-antikropp, som är det är de allergiska antikropparna vi har. Vi har antikroppar mot björk och katter och hundar och allt vad det är för någonting. Och också mot alfa-gall. Och det här är ofta då tydligt förhöjt hos de som har de här besvären. Men det är inte riktigt så på alla, och det kan också variera över året. Så att när jag tog prov någon gång så var det inte mätbart, till exempel. Men jag är ändå 100% säker på att det här hänger ihop.
Men du, Jan, förutom då kött så är det ju gelatin och mejeriprodukter som man måste undvika. Hur har det här, ska man säga, förändrat din relation till mat?
Ja, alltså, jag vet inte, man måste undvika. Alla måste inte det. En del av de som har alfagall-syndrom klarar att äta ost eller mjölkprodukter. Jag gör det inte. Jag blir inte jätteakut sjuk om jag gör det, men jag mår sämre. Så att min relation till mat är ju lite annorlunda, men jag lider inte av att inte äta kött, om jag ska vara ärlig. Det är inget problem. Det är inte så fruktansvärt som det kanske låter. Det som är tråkigt, det är inte heller så fruktansvärt, men det är ju inte kunna äta ost. Ost saknar jag, för jag tycker jag älskar goda ostar. Så det är lite sorg. Det bekymret man har, jag är precis på en fin lunch här, en avtackning, och man måste hela tiden när man går på restaurang måste man berätta vad det handlar om, och alla vet inte riktigt vad det är för någonting, och det känns lite, vad säger jag, tråkigt att behöva göra det. Jag vill att de ska servera det de vill servera och laga det de tillagar det de vill tillaga. Så att,
finns det något tillfälle när du bröstar en köttbit eller en fransk ost för att det är värt det?
Ja, du ställde den frågan när vi pratades vid i telefon igår också. Och, ibland tittar man på den där tiramisun som står på kaffebordet och tar man en liten sked trots allt. Va? Det händer, och jag blir inte kanske jättesjuk av det, men jag mår inte bra på ett par dagar. Så att jag har blivit bättre och bättre på att undvika det. En sak som jag behöver säga också är att alla har inte de här magbesvären som jag har. Alla får inte det, så att säga. Jag får ju verkligen liksom anafylaktisk eller allergisk chock i magen, kan man säga. En del får bara utslag i huden och blir röda och prickiga. Och exakt varför det är så, att vissa har vissa symptom och andra har andra, det är inte heller helt klarlagt. Men det finns flera typer av symptombild man kan ha av den här sjukdomen. Det gör inte det enklare, så att säga, för doktorn. Och framförallt så känner ju inte distriktsläkare så till det här speciellt väl numera. Utan det är liksom en utbildning som behöver spridas information.
Jan Lötvall, stort tack för att du var med i talkshow.
Ja, trevligt.
Och lycka till med midsommarbuffé nu.
Ja, det är löjligt, inga problem. Det blir fisk.
Ja, vad härligt.
Ja, det var.
Jag kan verkligen förstå det där. Jag skulle nog kunna avstå kött.
Ja, men precis.
Och kyckling, men osten.
Ja.
Oj, 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 det skulle vara svårt.
Ja. Jag menar, det är ju som en vegetarisk kost, men det är väl den påtvingade begränsningen.
Mm.
Du, jag tänkte på det med jordgubbar. Jag lärde mig ett väldigt bra knep nyligen. Hur man liksom förlänger livstiden på sina jordgubbar.
Mm-hmm.
Känner du till det här?
Det gör jag säkert inte, men jag är idel öra.
Ja, men det är ett klassiskt problem att man köper en kartong. Ja. Man kommer hem med det, man äter dem inte, tar ut det nästa dag och så har de börjat liksom...
Ja. Jag brukar skiva dem och så lätt socker och så stoppa in dem i en skål.
Och äter dem direkt?
Nej, de som inte äter upp.
Nej, okej. Ja, men det här var att man skulle hälla lite ättika. En del ättika, 10 delar vatten. Doppar dem i typ 10 minuter i det. Eller om det är 30 sekunder, jag kommer inte ihåg. Ganska kort tid tror jag det var. Och sen sköljer man dem, lägger dem på en handduk, torkar dem. Sen kan du tjoffa in dem i kylskåpet så kan de hålla sig en vecka.
Vilket bra tips. Och för alla som är oroliga över de där 100 fingrarna som har varit på. Det känns ju som den där vatten- och ättikalösningen gör susan.
Den mördar alla basiller och mögelsporerna. Det är det den dödar med ättikan. Så håller de längre.
Tack.
Med det lämnar vi över till Kulturnytt. Anna-Karin Jemersson.
Ja, tack så mycket. Man lär sig alltid något när man kommer hit. Och igår lärde jag mig när jag satt och lyssnade på er ordet speedo. Aldrig hört det ordet förut, så att nu har jag lärt mig.
Men du är bekant med den lilla tajta badbyxan?
Men nu är jag det, jag visste inte att den hette
speedo. Har du aldrig sett en speedo på en man?
Jo, men det har jag, men jag visste inte att den hette
nej,
så.
Nej, visst,
att det hade ett namn.
Det kan jag förstå. Ja.
Bra. Då börjar jag. Kulturnytt. När svenska herrlandslaget blev klart för fotbolls-VM startade ett febrilt arbete i kommuner som ville ge invånarna möjlighet att dela fotbollsupplevelsen med andra framför storskärm. Men nu väcks kritik från kulturinstitutioner i Göteborg för beslutet i kommunfullmäktige om att visa bland annat Sveriges match nu på midsommardagen i bibliotek och kulturhus. Klara Mertz är fackförbundet DIKs kommunombud.
när beslutet kom så var ju redan semestrarna planerade och godkända för de som jobbar på bibliotek och kulturhus där matcherna ska visas. Så det har ju inneburit en stor press på hela organisationen.
Som Göteborgs-Posten rapporterade i veckan tog Göteborgs kommunfullmäktige enhälligt beslut 28 maj om att visa Sveriges matcher på storbildsskärmar runt om i Göteborg. På Ullevi och i Opalparken, men också som ett alternativ till dessa inomhus på Frölunda kulturhus och stadsbiblioteket bland annat. Per Johansson är socialdemokratisk ordförande i kulturnämnden i Göteborg.
Så här är det ju möjligt också att få det vädersäkrat. Det är mycket försäljning och det är mycket kommersialism, så alkoholtillstånd och sådana saker. Och det är ju inte så passande kanske för familjer att vistas på alla de här platserna.
Enligt Svensk biblioteksförening är Göteborg den enda kommunen där politikerna tagit beslut om att bibliotek och kulturhus ska visa matcherna. Och när ett beslut påverkar annan verksamhet som bibliotek har planerat bryter politiken mot en armlängds avstånd, säger Silvia Ernhagen som är generalsekreterare.
Det är biblioteken som har specialistkompetens och som är utbildade för att utföra verksamheten. Och när man gör ett sånt här avsteg, då kan man tänka sig att det kommer göras fler avsteg, att man tummar på den principen.
Det är ju en svår fråga såklart, där vi försöker alltid lita på verksamheterna när det handlar om programläggning för just innehållet på kulturhusen och biblioteken. I normalläget i det här fallet så var det ju det stora allmänintresset och en total politisk enighet.
Reporter Viveka Blad i samarbete med P4 Göteborg som har en Hermes. Och i Stockholm ändrar nu Moderna museet presentationen av ett konstverk i utställningen Nisabas hus. Det är efter kritik mot att verket innehåller antisemitiska troper, något nyhetssajten 100% rapporterat om. I ett uttalande till sajten skriver museet att det borde framgått i förmedlingen av verket och att konstverket inte speglar museets ståndpunkter, men att de värnar konstnärerna bakom utställningen, deras frihet i valet av verk. Och ytterligare en konstnyhet, chefen för Göteborgs konstmuseum Patrik Steorn lämnar tjänsten för att istället bli biträdande överintendent på Statens historiska museer. Han har haft jobbet sedan 2020 och var tidigare intendent för stiftelsen Tidska galleriet. SVT har nu löst sitt stora sparpaket utan uppsägningar. Ann Lagerkrans är vd för SVT.
Jag tror inte på något företag att gå och hoppa över den här perioden med sorg och med oro, för det är många som påverkas, och det är också så att publiken påverkas, för det är program som pausas eller läggs ner.
Ja, jag måste ändå säga att det är ju lättnad på totalen, så är det ju. Jag menar, det hade ju kunnat sluta på ett helt annat sätt.
Johan Wichel är ordförande på Journalistklubben. De 141 tjänster som SVT aviserat skulle bort har lösts genom bland annat omplaceringar och avgångsvederlag. Cirka 100 personer lämnar företaget, varav 85 har tackat ja till så kallat frivilligt avslut, och resten går i pension. Och under våren har en rad tunga SVT-profiler och chefer meddelat att de lämnar företaget.
I bästa fall så gör de ju det med liksom lätta steg. Men alla går ju inte ut med den känslan, utan det är ju trots allt långa yrkesbanor som avslutas i med det här.
Utöver de som lämnar är det även 40 personer som har omplacerats. Ann Lagerkrans.
En historia är att nyheterna i Göteborg kunde erbjuda fler frivillighetspaket för att välkomna varslade kollegor från Karlstad som var öppna för att flytta till Göteborg. Så det finns lika många historier här som det finns anställda.
Och fortfarande väntar Ann Lagerkrans på besked från regeringen, som hon hoppas ska skjuta till pengar i och med att sändningarna i marknätet blivit dyrare för SVT.
Vi har fortsatt inte fått besked om de extraordinära kostnaderna som är 192 miljoner, som faktiskt innebär att vi använder program och nyhetspengar för att finansiera ett statligt beredskapsnät. Och jag är väldigt frustrerad på tystnaden för politiken och förväntar mig att det kommer en remiss och ett förslag från regeringen.
Ann Lagerkrans, vd för SVT, reporter Tanja Ulriksson. Kulturnytt sätter punkt.
Tack, Anna-Karin Iversson. Jag trodde när du började prata om de här badbyxorna att det du lärde dig igår skulle vara begreppet budge smuggler.
Det har jag aldrig hört. Nej. När sa ni
det
igår?
Nej, det var Susanne Jung som pratade om det. Det myntades i Australien för att det ser ut som att man smugglat en undulat i byxan.
Oh, just det, den grejen. Ja. Som man ser dagligdags.
Man ser det när man ser de som har de här små tajta badbyxorna.
Vi fick faktiskt ett mejl om det här igår. En lyssnare, Kristoffer, som tackade för inslaget. Han är själv stolt användare av detta plagg sedan några år tillbaka. Det började med att han fick tillbaka pengar på skatten och beställde 10 stycken sådana här ex i olika färger.
Jag gillar det att gå ut så hårt.
Han har varit frälst sedan dess.
Sebastian borde ta kontakt för att få råg i ryggen att våga. Sebastian Nowacki, som ju är den som hade kval när det gällde huruvida han skulle palla ta på sig den här badbyxan i Sverige.
Han borde ta kontakt med Kristoffer. Han uppmanar alla att testa. Livet blir trevligare helt enkelt.
Ska vi inte också förtydliga? Det rådde ju lite förvirring kring huruvida du hade såna här badbyxor eller inte. Och du har ju det. De är tajta, men de är inte så här smala i sidorna. Vi missförstod ju dig och trodde att du hade såna här fladdriga boxershorts.
Nog om mig. Tekniker idag var Albin Melander, producent Fabian Asserbäck.